Varsågoda och sitt. Och så kan vi be tillsammans. Herre Jesus Kristus, tack för att vi får vara samlade i ditt eget heliga upphöjda namn. Det är namn som övervann. Det är namn som besegrade döden, krossade döden. Och vi får följa dig in i livet. Herre Jesus Kristus, tack för att vi får börja det här året 2023. Som redan har gått, även fast det har gått en tid nu in i 2023. Så att vi får vara i det här året tillsammans med dig. Jesus Kristus, jag tackar dig för att du stillar oss så att vi får höra vad du vill säga till din kyrka och till din församling. Herre, vi upphöjer dig. Vi ger dig all ära och pris och vi ber att du skulle öppna ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. I Jesu namn. Amen. Om du har med dig en bibel eller har det på något annat smart device så får du jättegärna slå upp Johannes evangeliets 5:e kapitel, verserna 31-36. Johannes 5, 31-36. Johannes 5, 31-36. Vad hoppas du för 2023? För det här året. Många brukar i slutet av året, alltså i slutet av 2022 kanske, inventera det gångna året som har gått och tänka på saker som man hoppas på ska hända inför det nya året 2023. Eller man kanske ska ställa frågan, vem hoppas du på under 2023? Vem litar du på? Vem sätter du ditt hopp till inför 2023? Vi kan gå in i ordet direkt i Johannes evangeliet eller evangeliet enligt Johannes kapitel 5. För det här kapitlet, om man bara ska ta det lite grundläggande, är ett avgörande kapitel i evangeliet enligt Johannes, i Johannes evangeliet. Man skulle kunna kalla det för en vattendelare på många sätt. För att Jesus är väldigt skarp och han tar väldigt mycket, liksom, han sätter ut sin egen riktning och så håller han fast vid den i Johannes kapitel 5. Så det är därför som det är någon slags vattendelare, ett avgörande kapitel. Vad är det som händer i det här kapitlet då? Jo, kapitlet börjar och startar med ett helande. Det är en person som inte har kunnat röra sig på 38 år som blir omedelbart helad av Jesus Kristus. Och det som är det stora med det här helandet, det är att det sker på sabbaten. Det sker på den heliga dagen, på den dag då man egentligen inte får arbeta eller göra någonting så som Jesus gör. Och det här blir en väldigt, väldigt stor sak i hela skriften och speciellt i kapitel 5. För Jesus, han utgör ju sig och utger sig för att vara Messias. Men hur kan Messias, den som judarna väntat på i många, många år, hur kan den personen gå emot lagen? Hur kan den personen liksom säga att jag liksom står över lagen på ett sätt och går emot sabbaten? Vem tror han egentligen att han är? Om han är Messias så skulle han inte göra det. I vers 16 så eskalerar det här. I Johannes kapitel 5 och vers 16 så det står i kapitel 5 och vers 16 till och med så här. Nu började judarna förfölja Jesus eftersom han hade gjort detta på en sabbat. Så temperaturen skruvas upp, det är någonting som händer och Jesus Kristus möter motstånd. Och då kan man ju tänka att när vi möter motstånd så kanske vi tar ett steg tillbaka. Vi kanske inte är så där väldigt artikulerade och uttalade. Men Jesus svar i vers 17 blir: men han sa till dem, min far verkar ännu i denna stund och därför verkar också jag. Så Jesus, vi ser honom att han böjer sig inte när han möter det här motståndet. De börjar förfölja honom. Och det blir till och med så varmt, så uppskruvad temperatur att det i vers 18 står så här: då blev judarna ännu ivrigare att döda honom. Eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud. Så han bryter mot sabbatsbudet, han jämställer sig med Gud. Vad är det här för slags messias? De börjar förfölja honom, de vill döda honom. Och det här skulle fått vem som helst av oss att vara lite mer vaksamma. Kanske inte gå på med full styrka, men inte Jesus från Nasaret. Utan i verserna som följer det, verserna 19-30, så säger han oerhört stora och väldigt betydelsefulla saker. Och det är så stora saker som man skulle kunna ha många timmar angående de här verserna, vers 19-30. Men jag vill bara att vi ska se på några av de sakerna som Jesus faktiskt säger i de här verserna. Han säger att fadern, alltså den Gud som de här fariseerna och de judarna som börjar förfölja honom, den Gud som de säger att de tillhör och tillber, den fadern älskar sonen. Men inte bara det, det står sonen, alltså Jesus Kristus, ger liv. Och det här bara blir en större och större snöboll. Att domen har överlåtits åt sonen. Och sen för att kröna det här så står det också att den som hör sonens ord har gått från död till liv. Alltså det här är såna oerhört stora ord. Och vi kanske är så vana vid att höra de här orden. Vi har hört dem så många gånger. Vi har läst dem kanske många gånger i Bibeln. Men det här, att säga det här är som att liksom släppa ner en bomb i den tidens judendom och i den judiska tron. Det här är oerhört stora ord. Det här är oerhört stora krav. Men allt det här som man säger om sig själv, att faren älskar sonen, att den som hör sonens ord har gått från död till liv, allt detta är ju enkelt att säga. Han kan ju säga det bara av sig själv. Men det är ju inte giltigt om han säger det själv. Utan han behöver ju några vittnen. Några som kan styrka det som han säger. Eller hur? Och det är här vår evangelietext kommer in. För att vår evangelietext idag berättar om 4 stycken källor som blir en bekräftelse, eller det som vår evangelietext idag använder, det blir ett vittnesbörd för att Jesus är den han säger att han är. Att fadern älskar sonen, att domen har överlåtits åt sonen, att den som hör sonens ord har gått från död till liv. Det bekräftas av 4 stycken olika källor. Och den första, det är fadern faktiskt. Fadern, Gud fadern. Det står, men det är en annan som vittnar om mig. Och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Så fadern bekräftar. Så den första vittnesbörden eller den första bekräftan kommer från fadern. Som bekräftar att Jesus är den han är. Det andra som vi får, det kommer från Johannes. Det står i vår evangelietext. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Så det andra vittnet som finns, den andra bekräftelsen som finns i den här texten kommer från Johannes. Och då så tänker jag på det som redan har funnits i Johannes kapitel 1 och vers 34. Kom ihåg att det här är Johannes kapitel 5. Vi har fyra stycken mer kapitel att ta ifrån. Johannes 1 och 34 så säger Johannes döparen själv så här. Jag har sett det, säger Johannes döparen. Och jag har vittnat om att han, alltså Jesus, är Guds utvalde. Johannes vittnar. Johannes bekräftar. Han ger sitt vittnesbörd. Han säger, jag har sett det och jag vittnar om att det är Guds utvalde. Så det är det andra vittnesbördet. Det tredje vittnesbördet är Jesu gärningar och mirakler. Jesu gärningar och mirakler. Det som han gör. Det som han liksom agerar och kommer med. Det står i vår text från idag. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Vad var det då? Till de verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, de vittnar om att fadern har sänt mig. Så vi har fadern som vittnar, vi har Johannes som vittnar, vi har Jesu gärningar och mirakler som är större än Johannes vittnesbörd, som vittnar om att det här är den han säger att han är. Men sen så har vi det fjärde. Och den finns tyvärr inte med i vår evangelietext för idag. Och det är därför som det är så viktigt att man läser ifrån ordet. Att man har helheten så att man inte missar någonting. För att det riskerar man att göra när man bara läser i psalmboken. Även fast det är bra också. Men det tyngsta argumentet och det som bekräftar att Jesus är den han säger att han är, det är skrifterna. Han säger i verserna efter vår evangelietext idag. Han säger, ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de, alltså skrifterna, kan ge er evigt liv. Och så säger han de här två sakerna. Just dessa, alltså skrifterna, gamla testamentet, Tanak, de vittnar om mig. Och sen så säger Jesus, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Så det som Jesus säger och det som blir liksom en av de tyngsta argumenten för att Jesus är den han säger att han är, det är skrifterna själva. I hela gamla testamentet, som vi kallar det, Tanak som judarna kallar det, så finns Jesus med från första Mosebok och sen till Malaki. Så hela gamla testamentet så kan man se Jesus finns med där. Jesus kommer ibland som en ängel. Ibland så ser vi att han är liksom utlovad, Jesaja 53. Men man kan inte missa Jesus i skrifterna. Men så säger han de här orden. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Och det är det som är liksom huvudpoängen. Det är där skon klämmer, om man säger så, i Johannes kapitel 5. Så här ställer Jesus allting på sin spets. Så det är här skon klämmer. Ni vill inte komma till mig för att få liv. Där säger han den bistra och lite bittra sanningen. Men varför vill de inte? Varför ville de inte komma till Jesus för att få liv? Varför ville de inte det? Jo, det står i Johannes 5 och vers 45. Tro inte att jag, säger Jesus, ska anklaga er hos Fadern. Den som anklagar er, det är Mose. Han som ni har satt ert hopp till. Alltså Mose, deras stora ledare, den största profeten i Gamla testamentet, som fick ta emot lagen på Sinai berg. Det var den personen som de hade satt sitt hopp till. Så Jesus, gör liksom någonting stort här. Jag vet inte om du ser det här i texten. Han säger, ni vill inte komma till mig för att få liv. Han säger, här är var livet finns. Det finns bara hos Jesus Kristus. Men ni har satt ert hopp till någonting annat. Ni har satt ert hopp till någon annan. Ni har satt ert hopp till Moses. Deras hopp var knutet till Moses. Om man tänker efter, om man zoomar ut lite, så kan man liksom se det här, hur det spelar ut, hur det liksom tar form inför våra ögon. Här kommer Guds son. Här kommer Gud själv gåendes. Han får bekräftelse från Fadern. Han får bekräftelsen från Johannes döparen. Han får bekräftelse i och med de verk han utför. Och störst så får han också bekräftelse från skrifterna att de handlar om honom. Alla de här bekräftelserna, alla de här vittnena uttrycker samstämmigt om vem Jesus är. Att Jesus är den han säger att han är. De uttrycker samstämmigt alla samma sak. Men de har valt att sätta sitt hopp till Moses istället. De har valt att sätta sitt hopp till någon annan. Jag är just hemkommen från Israel. Det är några stycken som känner till det. Och där på sina håll så kan man fortfarande se hur man hoppas på Moses. Nu drar jag inte alla över en kam. Jag säger inte det här generaliserande. Men på sina håll så kan man se att man fortfarande hoppas på Moses. Moses är den stora profeten. Man hoppas på det som han kom med. Han kom med lagen. Han kom med det som var uppenbarelsen. Så man kan fortfarande se det med sina ögon idag. På vissa ställen i Israel. Men på samma sätt som jag med mina fysiska ögon kan se ett förtröstande på Moses idag, så kan man se med våra andliga ögon hur vi i våra hjärtan kan hoppas på andra saker än Gud. Hur vi också, precis på samma sätt, kan hoppas på saker som inte ger oss liv. Som inte kan leverera liv ytterst sett. Vi kanske tänker att, ja men bara jag hade det där. Eller bara jag hade den relationen så skulle den kunna ge mig liv. Bara jag hade den resan så skulle den kunna ge mig liv. Eller bara jag hade den bilen så skulle den kunna ge mig liv. Och idag så tror jag att vi får påminnas om vem det är som egentligen ger liv. Det är Jesus Kristus, Jesus från Nazaret som ger liv. Det är han som får vittnesbördet från Fadern. Han som får vittnesbördet från Johannes döparen. Han som får vittnesbördet från gärningarna. Han som hela Bibeln handlar om. Det är han som ger liv. Och det är han som vill att vi ska rikta vårt hopp till honom. Det är han som säger, kom till mig och få liv. Jag började den här undervisningen och den här predikan med att ställa frågan, vad hoppas vi på inför året 2023? Och det jag menar är inte de här mindre sakerna som vi kanske åtar oss som nyårslöften, utan mer storskaligt. Vem hoppas vi på år 2023? Jag skulle säga, låt oss gå till den som ger det eviga, sanna, bestående livet. Jesus Kristus, konungarnas konung och herrarnas herre. Den här veckan och den här dagen, tänk på det du. Amen.